Hej och välkomna till avsnitt 35 av podden Podem App. Den här lilla unika platsen på internet där två grabbar sitter och snackar skit om saker de inte riktigt har koll på. Med mig, Mikael Gill, och dig, Jimmy Blaskovic Håkansson. Jimmy, hur är läget?
Det är bara så himla härligt. Jag gillar också att du lever i denial och säger att vi är grabbar. Vi är ju gubbar.
Vi är gubbar. Är ju, men jag klamrar mig fast.
Ja, men det är ju fint och gulligt. Men nej, jag har sett döden för många gånger i vit ögat för att kunna kalla mig för grabb.
Ja, det är bra att du säger ifrån också. Det skulle verkligen en gubbe göra. Kalla mig grabb.
Nej, precis. Några strider får man ta här i livet, tänker jag.
Ja, så är det. Du, vi är tillbaka efter vårat, kallade vi det, pilotavsnitt senast.
Ja, eller reboot-avsnitt kanske till
reboot.
Och med.
Reboot. Hur känns det så här i efterhand?
Det känns ju habilt, säger jag, och dra ut på vokalen. Som jag nämnde precis här innan vi började sätta på räck, så har jag ju inför varenda inspelning byggt ett nytt stativ. Och så får vi väl helt enkelt se vad som sker om en mic eller en dator trillar ihop över mig.
Mycket bra. Alltså, i podcastens begynnelse, inte våran podcast utan fenomenet podcast, så var jag med i en podcast och då hade jag en, jag tror att det är min sämsta setup någonsin. Jag hade en så här SingStar USB-mic inkopplad. Mm. Och sen hade jag stoppat ner den i ett dammsugarrör. Så höll jag i dammsugarröret.
Shit. Oj. Vilken uppfinnare, Jocke.
Ja, inte till det bättre, tror jag.
Men alltså, dammsugaröret, vilken funktion hade den överhuvudtaget?
Jag vet inte. Alltså det kändes smart ett tag, men jag tror inte att det var det. Dammsugaren var ju inte på då, förstås.
Nej.
Det jag kanske hade blivit bättre akustik om den hade varit det.
Så det är ett intressant ambient element. Jag har faktiskt också poddat med en SingStar-mikrofon någon gång här i världen. När jag gästade någon sån här gammal, uråldrig spelpodd av något slag. Vilken minns jag inte, men någon.
Nej, så nu har ni liksom fått ännu mer bevis på att vi är gubbar. Vi minns inte saker, vi var med för länge sedan.
Det kan ha varit en dröm. Det är svårt att liksom skilja verklighet från fiktion med de här nya medicinerna som jag går på. Men
ja, om vi ska vara lite allvarliga för en stund så tänkte jag att i vårt lilla nyhetssegment så ska vi prata om någonting som vi har varit och berört tidigare i och med den här paradoxrapporten som kom ut för några månader sedan som du skrev om.
Mm.
Det är nämligen så att återigen har det kommit upp mer information om arbetsplatstrakasserier och liknande. Jag vet inte om du har sett det här klippet som speljournalisterna på People Make Games har gjort och släppt.
Jag har sett en bit in i det. Jag får helt enkelt klippet kostat så att jag inte sett hela.
Nej. Det handlar om i alla fall är tre stycken ganska framstående indie-studios. Phenomena, Mountains och Fulbright. Där har rapporterats om oegentligheter från ledande håll, kan man väl säga. Kreativa ledare som har betett sig väldigt, väldigt dåligt mot sina anställda på olika sätt. Det som utmärker här lite extra är ju att alla de personer som pekas ut är sådana som har verkat och talat för inkludering och liknande saker. Det de har gjort då är att de har intervjuat, jag tror att det var 30 personer kanske, som har varit vittnen eller blivit utsatta för för såna här grejer. Och samma dag som klippet publicerades så kom det också nyheter om att Moon Studios, alltså företaget som har gjort Ori-spelen, brottas med liknande problematik. Otroligt toxisk och problematisk kommunikation och feedback på folks arbete och liknande.
Men vad är det, hur kommer det sig att vi ser allt fler av de här rapporterna från just spelindustrin? Är det för att det har hänt någonting inom spelindustrin? Är det för att det har hänt någonting inom speljournalistiken? Eller finns det någon annan anledning? Vad tror du är anledningen till varför vi ser en uppsjö av visselblåsare i den här branschen?
Mm. Ja, det är en bra fråga. Det är väl lite som vi pratade om i Paradox-avsnittet, att liksom MeToo har banat vägen för att faktiskt det är faktiskt okej att säga, definiera det som ett problem överhuvudtaget. För att jag menar, den här sortens kultur har ju alltid funnits mer eller mindre på inom spelbranschen också, såklart. En otroligt grabbig och hård verklighet. Men nu är det ett problem som man får säga ifrån om. Jag vet inte. Vad tror du?
Mm. Jo, men så är det ju säkerligen att vi har öppnat dammluckorna på något sätt. Och att vi idag mer än någonsin tidigare, och det gäller väl alla branscher egentligen, har liksom fått möjlighet att berätta om sådana här oegentligheter. Sen tänker jag lite, jag är inte helt insatt i hur det brukar fungera inom just spelföretag, men jag tänker i olika typ, mediebyråer av olika slag, reklambyråer och allt vad det skulle kunna vara, då är det ju så att ibland så kan det ju vara en creative director som kommer upp och får helt plötsligt ha något personalansvar eller liknande, fast att den här personen inte riktigt är kompatibel med en sån tjänst, inte har den kompetensen. Kan det vara en sån sak att inom spelbranschen så är det spelproducenter som är väldigt kreativa och väldigt duktiga på att göra spel, men inte nödvändigtvis på att driva ett företag, helt plötsligt ha ett kontorsansvar? Eller vad är det som händer?
Ja, det de säger bland annat i det här klippet då, som People Make Games har gjort, som jag tycker att man ska se, för det är väldigt bra, även om det är väldigt jobbigt också. Det är väl att just när det handlar om indie-studior, att det handlar ganska mycket om så här personer som är drivna av sin passion, som startar ett företag och sen, för att man kommer därifrån, att det är passionen som driver snarare än någon slags företagsidé, så glömmer man bort att man behöver ha den här strukturen där det finns lite mindre problematiska strukturer, eller liksom att man är förberedd för eventuella problem att hantera det på olika sätt. Och det, alltså det kan väl ha någonting med saken att göra också. Det jag funderar på lite grann är ju att de här personerna som hyllas, som, jag menar, som du och jag har ju varit en del av att hylla autörer också, liksom att vi alla på något sätt har varit med och blåst upp den här konstiga ballongen som är personkult, typ, vilket gör att personer som har en kreativt ledande roll får för mycket makt, får liksom blir oersättliga på ett sätt på företaget, för att vem skulle annars vara den som var ansiktet utåt? Och att det liksom, det skapar också en helt felaktig bild av spelutveckling, eftersom det är ju inte bara en person som gör ett spel, även om det är ett mobilspel som Florence till exempel. Det är ett team som gör det. Det är en rad olika beslut som tas för att det ska bli vad det är.
Mm. Men så är det också både liksom från ett PR-håll och från ett journalisthåll, så är det ju väldigt tacksamt om man kan peka på en person och säga att hon har varit den drivande solen i det här solsystemet, snarare än att säga att ja, men det är ju för att de här personerna har olika kompetenser och tillsammans så kan de bidra, vilket resulterar i den här produkten. Det är inte riktigt lika spännande som att berätta om den här, det här geniet som bara drivs av sin egen skapande kraft, som vaknar upp på natten och liksom skriver sina idéer på väggarna eller vad det skulle kunna vara. Det är ju en berättelse som ofta gynnar liksom spelföretagens PR-kommunikation, men också den berättelse som journalister gärna skriver om. Så vi är nog alla lika goda kålsupare där, tyvärr.
Verkligen. Ja, det skulle vara intressant att fundera på vad en var liksom en text eller ett inslag skulle, hur man skulle utforma det för att verkligen fånga den här kollektiva insatsen som det är, snarare än att måla upp någon ganska falsk bild av det.
Ja, det går ju att göra de texterna och så, men det är ju det att det är stundtals lätt att göra det med en, att romantisera en galjonsfigur, och vi har ju byggt vår, inte bara liksom den här branschen utan hela vår kultur kring att ha hjältar på något sätt.
Ja, är superknäckande. Alltså jag blev helt förstörd av det här klippet, för att det känns liksom, det blir så personligt på något sätt. Dels på grund av grejer man själv har varit med om, men också liksom de här spelupplevelserna som man har haft från de här studiorna, de blir också otroligt personliga. Och sen då när man förstår att de skapades i en kontext som var skadlig för väldigt många personer, jag tycker att det är superjobbigt.
Nej, men, och vad ska man säga, utifrån den erfarenhet jag, eller från den information jag har fått efter att ha skrivit om sådana här saker, så min upplevelse är att alla företag är sämst tills de bevisar motsatsen. Man kan ju nästan inte utgå ifrån att något företag inte har de här problemen, utan det är bara hur mycket av de här problemen finns det på just det här företaget. Men det, ja, det är tragiskt.
Verkligen. Det kanske säger en del om mig också på något sätt. Att man fortfarande är naiv och blåögd trots att det är så här. Hade jag inte varit en vit man, så hade jag kanske förstått det för länge sedan och inte blivit besviken. Utan bara att det hade varit vatten på min kvarn på något sätt.
Det är den naiva grabben i din cyniska gubbe som fortfarande är vid liv.
Exakt.
På något sätt. Men ja, från det till något helt annat. Vad ska vi prata om den här gången?
Jag tänkte prata om fabler. Vad ska du prata om?
Jag tänkte prata om gubbskjutare. Glöm Shovel Knight och Action Verge. TV-spelens retrotrend har vuxit upp. Från pixlig 8-bitars fanatism till blodig Duke Nukem nostalgi. Jag har ägnat de senaste veckorna åt att spela nya spel som återupplivar 90-talets first-person shooter-upplevelser. Med allt från pannkaksplatta fiender och fyrkantigt blodstänk. Jag talar såklart om Boomer Doomers, min generations Märklintåg och för den delen Madeleine-kakor. Gill, var FPS-spelen bättre förr?
Wow. Vilken jävla fråga. Först så skulle jag vilja säga, när du skrev ner det här ämnet utan att förklara det, så skrev du Boomer Doomer, vilket jag tyckte var jättekul. Men jag förstod inte att det var det här det handlade om. Jag trodde att det var så här gubbar som liksom, ja men preppers typ.
Oj, oj, oj. Ja, intressant.
Så jag blev positivt överraskad. Det hade varit kul att prata om sådana också, förstås. Men det här var ju roligare. Eftersom jag har ju en kanske närmare relation med FPS-spel från förr och nu än Boomer Doomers.
En gubbar som samlar på bönekonserver i en potatiskällare. Ja.
Men var FPS-spelen bättre för? Nej. Det var de inte. Eller? Ja, oh, svårt.
Lurigt, va?
Ja, vad säger du? Du som har spelat en massa nya.
Jag som sitter på facit. Det är lite intressant. Jag vet inte hur jag kom över den här idén att jag skulle, jag tror att jag hade spelat något FPS-spel som var ganska kul och ganska röjigt. Jag ville ha något ganska korkat och enkelt, och av någon anledning så trillade jag in på det här retro-FPS-tåget. Och det visade sig att jag inte var ensam om det, för det här är ju tydligen en sån dundertrend som helt och hållet har flygit under min radar. Mm. De senaste åren så har det gjorts supermånga retrospel, eller liksom indiespel som är då förstapersonsskjutare som ser ut som de var gjorda 1996. Och vi minns ju båda under liksom, ja, 00- och 10-talet, och det gjordes drösvis med spel som skulle se ut som 8-bitars spel och sen 16-bitars spel. Och nu så har vi liksom tagit oss vidare en slags konsolgeneration, eller vad man ska säga. Och det är lite så nostalgi fungerar, att det finns vissa vissa så här 20- och 30-års cykler som den rör sig i. Så även vår nostalgi måste ju växa upp.
Jo, så är det, absolut. Det är en jätterolig koppling som du gör, eftersom vi har ju båda tonårsbarn, och liksom man blir chockad varje dag över saker de sätter på sig eller och frisyrer de har, eftersom det är exakt samma saker eller typ som vi hade när vi var mindre, eller så här, som man såg på 90-talet.
Precis, och som man skäms för lite så här, i efterhand.
Jo, exakt. Men när det kommer till spel så tänker jag, vem... Alltså, finns det nya spelare som spelar de här nya 90-talsliknande spelen? Eller är det bara vi som spelar dem?
Jag har inte gjort en sån målgruppsanalys, men jag tänker mig att det här måste ju ändå, på samma sätt som det känns så här varmt och nostalgiskt för oss gubbgamers, så måste det kännas nytt och annorlunda och spännande från liksom personer som sitter och spelar Fortnite och Call of Duty-spel och liknande. För det här är verkligen någonting som är från en annan planet nästan. Det retro FPS-spel som jag skaffade först och som fick mig liksom komma in i det här var ett spel som heter Ion Fury. Jag vet inte om du känner till det spelet.
Jag känner till det, men jag har inte spelat det.
Nej, det är utvecklat av någon studio som heter Voidpoint, som hade gjort något annat. Det är tydligen någon slags, jag vet inte om det är en prequel eller motsvarande till något annat spel som de har gjort. Och det spelet verkar vara totalt ointressant. Något sådär hyfsat modernt tredjepersonsskjutare. Och som någon form av märklig jag tror det är en prequel, så gjorde de ett retro FPS som är gjort i samma motor som Duke Nukem 3D. Alltså bildemotorn från 1996. Och det här spelet är inte supernytt. Det släpptes för 2019. Men det är ändå... Alltså, jag blir helt... Jag vet inte. Jag tycker det är så häftigt att man 2019 var... Ja, men vet ni vad? Vi ska använda den här 25 år gamla spelmotorn och göra ett spel. Jag blir bara... Det är svindlande för mig, men det kanske bara är det för mig. Men det är också när jag testade så bara, på tal om dammluckor, det liksom öppnade sig dammluckor av nostalgi. Och jag minns när jag var så där tidig tonår och liksom fick upptäcka de här spelen för första gången.
Mm.
Vad har du för relation till FPS-genren från liksom tidigt 90 och mitten av 90-tal och sådär?
Jo, men det var ju en... Redan då tycker jag att det var liksom den genre som pushade saker framåt på ett sätt som man inte riktigt var van vid. Så här. Att jag spelade inte så mycket konsolspel på den tiden, utan jag hängde med en hel del datornördar. Och FPS-spel då var ju någonting man spelade på dator enbart, liksom Doom, Quake, Rise of the Triads, alla de här spelen, det var ju datorspel och någonting man spelade mot varandra på ett sätt som man inte kunde göra på konsol. Så det pushade ju saker väldigt, väldigt långt framåt när det gällde så här 3D-grafik och sånt också. Och så har det väl fortsatt lite grann, alltså det är ju fortfarande de Battlefield, Call of Duty-spelen som ligger liksom längst fram teknologiskt sett, liksom hur saker ser ut och hur så här stora spelproduktioner. Så är det ju ofta FPS-spel. Och ja, jag vet inte, vad, liksom min relation... Jag har alltid spelat FPS-spel. Jag spelar väldigt mycket multiplayer FPS fortfarande. Det är ju inte samma sak nu som det var där i början med Wolfenstein och Doom kanske. Men ja, det ligger en genre som ligger väldigt nära hjärtat.
Mm.
Så kan man väl säga.
Men, och det som jag tyckte var så intressant när jag spelade Iron Fury och sen spelet som jag spelade därefter som heter Dusk, som också är ett sånt helt avväpnande, knäppt, häftigt first person shooter-spel, var ju att wow, vad alltså den genre, first person shooters anno 1996 är en helt annan genre än dagens first person shooters.
Mm.
För det fanns liksom det är en helt annan spelmekanik. Det enda som de har gemensamt är att man har en hand som håller en pistol framför sig och ska träffa någonting. Det är nästan det enda. Har du testat Dusk eller kände du till Dusk sen tidigare?
Nej, det har jag faktiskt inte sett vad jag kan komma ihåg i alla fall.
Det är utvecklat av, tror jag, en person. David Szymanski, nu uttalar jag säkerligen det här namnet fel som alla andra. Men det är någon form av enmannaprojekt. Det ser ut som Quake, om Quake var ruggigt mycket fulare än vad det redan är. Alltså det är så fult. Men det är ju ja, fult på ett spännande sätt. Eller fascinerande sätt på något vis. För de har ju istället för skog så har de till exempel en vägg med en skogtextur. Det är helt underbart. Det är så abstrakt på något sätt. Det blir ju som en konst. Ja, men det blir verkligen som en sån abstrakt målning av någonting. Så här kubism på något vis. Men det som är intressant med det är ju hur mekaniken både känns trasig och genial på en och samma gång. För det är supersnabbt. Man kan andas hur länge som helst under vatten. Gravitationen känns helt off. Och jag kan lyfta upp typ en tunna. Om jag lyfter upp en tunna, tittar uppåt, kasta iväg den, så kan jag kasta ett oljefat, alltså tills det inte syns längre på skärmen. Så det är ju inte en sån här ragdoll physics vi talar om.
Det är inte realism framförallt.
Nej, det är det inte. Men, och även de här enstaka delarna, man skulle kunna kritisera dem för att de inte är välgjorda, men när man väl spelade så fattar man att, oj herregud, allting hänger ihop på ett så otroligt smart sätt, för alltså det är otroligt roligt och spännande att spela. Det är som att ja, man hamnar i ett sånt flow som är helt, helt makalöst. Och som påminner lite av den här gamla first person shooter genren där man kan hamna i där man hela tiden ska hålla sig i rörelse, men här är man liksom här är man som en sån här haj som absolut måste simma, annars kommer den att dö liksom.
Ja, det är intressant det där med liksom hur fysiken känns. För att Quake var ett spel som var otroligt skönt att spela. Och det var liksom ett av de där första spelen som man spelade med mus och tangentbord. Och där är man ju egentligen, det känns ju som att man är någon slags rymdskepp som glider fram. Men just den känslan, den här snabba rörelsen och att man liksom rocket jumpar och sånt där. Det är ju en väldigt speciell känsla i det helt enkelt. Att det finns ju inte i ett realistiskt multiplayer-spel längre.
Nej, verkligen inte. Och på tal om Quake, det var också ett av de här spelen som jag har spelat om nu. Men det är ju ett retro-FPS på riktigt. För ja, det släpptes ju 1996. Men det här är då en nysläppt version av Quake som inte är någon form av remastered eller remake eller liknande. Man får nästan säga att det är en remake, för man har ju byggt upp spelet i en annan motor. Men det är ju bara för att flytet ska vara bättre och för att man ska kunna ha widescreen. Nu har vi lite diskljud här i bakgrunden. Ja, men lite sådana features. Det är ju fortfarande pixligt och helt ser det ut som ett härligt 90-talsspel. Men vi är också helt slagna av hur otroligt bra det spelet fortfarande är. Hur det har åldrats så väl. Och jag tänker på det just för att ganska nyligen, förra året måste det ha varit, så spelade jag igenom Half-Life 1 igen, från start till mål. Och det är ju det spelet som blev spiken i kistan för retro first-person shooten. Och jag hade inte alls lika kul när jag spelade Half-Life 1 som jag spelade Quake 1.
Nej, det förstår jag. Men liksom för sin tid så var det ju otroligt revolutionerande.
Det som Half-Life gjorde var att man hade en hel värld som kändes sammanhängande, snart man hackade upp det i banor som inte hade, som inte var kopplade ihop samma på något sätt överhuvudtaget. Och det blev ju mycket fokus på världsbyggande och story. Och om man jämförde med det som hände innan, så kan man nästan säga att det skedde på bekostnad av det som var roligt till att börja med.
Ja, men lite så. Absolut. Jag menar, det var ju de tidigare spelen var ju, där var ju poängen var ju att det skulle vara action, att du skulle ha pulsen, sparka stjärt och tugga tuggummi liksom. Half-Life ville ju någonting mer.
Ja, men verkligen. Men du hade några exempel på spel i genren som du har uppskattat.
Ja, precis. Nyare 90-tals liknande spel. Och då är det ju två stycken spel som egentligen är roguelikes båda två. Att framförallt det första som jag tänker ta upp är Devil Daggers, som är ett otroligt snabbt, otroligt svårt och otroligt snyggt FPS-spel, där man spelar på en ganska liten arena som är liksom bara rakt ute i rymden typ. Och så spånar det en massa demonliknande fiender som ser ut som att de skulle kunna vara komma från Doom eller Quake-universumen. Och så ska man bara försöka överleva så länge som möjligt. Man har två olika vapen, ett på varje musknapp. Och så är det så här att ja, men man överlever i 5 minuter, så känner man sig som en världsmästare. Och så måste man verkligen lära sig alla de här fiendevågorna som kommer och vart de spånar och så här. Superfett spel. Verkligen liksom en kombination av det man älskade förr i tiden och liksom dit vi har kommit med game design nu typ. Och ett annat spel som jag också tycker att man ska lyfta är, jag vet inte hur man säger deras namn, YCJY Games. Jag tror att de är göteborgare, svenskt företag i alla fall, som har gjort ett spel som heter Post Void. Som det ser ut som liksom en blandning mellan Wolfenstein och Hotline Miami. Superintensivt, våldsamt och ja, jättecoolt.
Ja, men härligt. Och ja, men det som Det som jag uppskattar med den här genren eller den här vågen av nya spel som vill se ut om inte annat som och fungera lite grann som de här 90-talsspelen är ju just det här anakronistiska. Att man lånar motorer och grafik och mekanik från 96 men sätter ihop dem med de kunskaperna och de idéer som man har idag.
Mm.
Och det är det liksom tidsresarmötet som det blir intressant på riktigt. Och, och just när jag spelar Ion Fury då, som är baserat på Build Engine-motorn, då blir det sådär på något sätt så står jag på tidens den klippa och tittar ut över liksom tiden på något sätt. Jag är här, men jag är samtidigt där någonstans. Mm. Och sen ja, och det, på tal om spelutvecklare som beter sig illa, så fick jag ju reda på att Ion Fury och flera av deras medarbetare tydligen har skrivit massa homo- och transfobiska saker på nätet, och tydligen så finns det vissa inslag i spelet som är sådana här jättefestliga bögskämt. Och
oj, okay.
Jag vet inte, det känns som att även det är något slags arv från 90-talet som de inte riktigt kunde skaka loss.
Ja, kanske är så. Ja, men det är ju intressant tycker jag att se att nu, alltså på 90-talet så var FPS-spel av den här sorten, det var ju vad som fanns i princip. Alltså ett FPS kunde inte vara så mycket annat än ett Doom eller ett Quake. Men nu kanske vi inte behöver göra, liksom alla FPS måste inte vara exakt likadana. Nu kan vi göra ett FPS som fokuserar bara på det snabba action pulsen liksom hela tiden. Alla behöver inte vara exakt samma sak och allt.
Nej, men precis, det behöver inte handla om att hela tiden pusha gränsen för vad som är tekniskt möjligt, utan kanske blicka bakåt och se vad var det som var kul.
Djur har också människors känslor. Djuren är väl också människor. Ja, det är just vad de är. I fablernas värld, i fablernas värld.
Samtidigt som Netflix producerade antologifilmen The House visar råttmän som försöker renovera hus invaderade av skadedjur och kattkvinnor som försöker göra upp med flummiga yogatöntar, rör Art Spiegelmans Maus upp känslor i den konservativa amerikanska skolvärlden. Idag ska vi prata om fabler och varför en berättelse alltid blir lite bättre om människorna i den bär hundhuvudet, bokstavligt talat. Jimmy, vad tänker du på när du hör ordet fabel?
Absolut så tänker jag på talande djur. Men jag tänker också på den här sedelärande historien, att det är en berättelse där olika djur är symboler för olika saker på något sätt. Jag tänker på haren och sköldpaddan. Slow and steady wins the race i princip. Att då är det ju sköldpaddan som vinner. Och jag tänker också på skorpionen och grodan, om du minns den fabeln.
Ja, det är skorpionen som ska bli buren över en flod.
Precis. Och så säger ju grodan någonting stil, men varför ska jag hjälpa dig? Du kommer ju bara sticka mig. Och då säger skorpionen, nej, 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 om jag sticker dig så kommer vi ju båda dö. Och så, och vad heter det? Så bär grodan över skorpionen. Och skorpionen sticker grodan halvvägs över floden. Och så dör de båda. Och, eller grodan frågar, varför gjorde det? Nu kommer vi båda dö. Och då säger skorpionen, jag kunde inte göra något annat. Det ligger i min natur. och det... Alltså jag vet inte. Märklig, problematisk, fördomsfull. Jag vet inte om det är någonting som är så sedelärande där.
Nej, man önskar att man lär sig någonting och blir lite bättre efter att man har hört en fabel.
Ja, men precis. Typ, har du fördomar mot människor, behåll dem. Det kommer att rädda dig i framtiden.
Ja, men det är ju intressant. För liksom hela konceptet med fabler är ju uråldrigt. Det är ju någonting som man har gjort liksom sen antiken och säkert ännu längre. Att man försöker berätta, ja, men särskilt sedelärande eller så här, berättelser på något sätt. Men istället för att ha mänskliga karaktärer så säger man att det är djur. Och sen så blir det något helt annat. Vet inte riktigt varför det är ett sånt vinnande koncept det här med att göra om det till djur.
Ja, men det är ju vissa sådär, vissa djur har ju egenskaper som vi, om inte annat, har tillskrivit om. Att en räv är lite lurig, att en hare är lite rädd kanske, eller vad det skulle kunna vara. Så att det finns lite egenskaper som vi tror oss att de här djuren ska ha. Och så behöver man inte berätta att det är en människa som är lurig, utan man behöver säga att det är en räv. Och så får man koppla själv. Kan det vara, gissar jag.
Ja, nej, men det finns ju många exempel genom historien på där man har berättat sådana här fabler som liksom kanske har varit kritiska mot samhällssystemet eller liksom de styrande på något sätt, men maskerat det så pass listigt så att man liksom har förstått poängen, men man har inte förstått att man kan inte säga det handlar om kungen, för det är en gris som är kung, och man skulle väl aldrig säga att grisen eller att kungen var en gris. Alltså, jag vet inte om det är så enkelt på något sätt.
Så kan det vara. Metaforer och sånt har ju använts ofta för att undvika censurregler. Så fabler är väl inte helt... Det är väl inte helt osannolikt att det är samma sak med fabler.
Nej, precis. En av de mest kända fablerna och en av de mest kända eller grafiska novellerna, serietidningarna genom tiderna, är ju Art Spiegelmans Maus, som ju handlar om Arts föräldrar och deras upplevelser under andra världskriget. Och ja, de var ju judar i Nazityskland. Det är en otroligt stark berättelse, också en av de enda serietidningarna som har fått en Pulitzer. Men i det konservativa USA så rör det också upp känslor på andra sätt. En skola i Tennessee så har man röstat ut den ur biblioteket och ur läroplanen efter att det har funnits bilder på, jag tror att det är en naken mus. Man kanske måste berätta Maus-konceptet innan man säger något mer om det. Har du läst Maus?
Det har jag faktiskt inte. Det är pinsamt. Men jag känner ju till att det är en berättelse där mössen symboliserar judarna och katterna då symboliserar nazisterna då.
Mm, precis. Ja, exakt. Det är en fabel som beskriver Art Spiegelmans föräldrars upplevelser med under andra världskriget. Det finns också andra djur i berättelsen. Fransoserna är grodor. Polacker, grisar, amerikaner, hundar. Det är som lite olika grad på liknelserna här i boken. Judarna liknades ju ofta vid skadedjur och sådär i Nazityskland. Så där finns det ju en sån koppling. Cyklon B var gift som från början var bekämpningsmedel också. Fransoser kallas ju ibland för grodor på ett ganska nedsättande sätt förstås. Men Jag vet inte om det finns en djupare mening i djurmetaforen här, för att Art Spiegelman har ju senare sagt att han liksom mer kände sig fången i den här fabelformen på något sätt. Och hans poäng med Maus var att inte göra stereotyper av människor och kulturer, men på något sätt så blir fabelformen liksom lite tvådimensionell kanske, lite platt.
Mm. Ja, det är nog mycket möjligt just att man med genom att förändra människorna till djur så kan man ju liksom göra dem tydligare, men man kanske också, precis som du säger, förlora någon dimension i komplexitet, möjligtvis.
Ja, för de har ju som ingen i Maus och i ganska många andra fabler också, så är det ju sällan de gör djursaker, utan de gör ju människogrejer och sen har de ett djurhuvud på sig.
Mm.
Men har du några favoritfabler?
Ja, jag tänker att det är ganska ett A, det jag gillar. Djurfarmen, George Orwell, den tycker jag ju väldigt mycket om. Den är ju superstark.
Mm.
Alla djur är jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra. Jag tror det är något sånt som är det klassiska citatet därifrån, där de här där de ska skapa någon form av socialistisk utopi på djurfarmen, men det visar sig att den styrande klassen, grisarna, är och blir genomkorrumperade.
Mm.
Andra favoriter, jag vet inte om Kafkas Förvandlingen, om den skulle kunna räknas, för där är det ju bara en person som är ett djur, i detta fallet ett skadedjur då, Gregor Samsa, som förvandlas till någon form av skalbagge. Annars så tyckte jag ju väldigt mycket om Rocky, den svenska serietidningen, när den var liksom som på liksom när den pikade så här, tidigt 00-tal, då var ju den, tyckte jag, väldigt kul.
Verkligen.
Men det är väl egentligen det som är mina favoriter. Jag kan inte påstå att fabler är en genre som är liksom, det är inte min favoritgenre. Tyvärr.
Det kanske är svårt att hitta fabler nu. Alltså moderna fabler. The House, Netflix-antologin, är ju det. Det är någon slags tovad ull-figurer. Ja, det är människor faktiskt i första filmen. Men sen handlar det om djur också.
Den är ju relativt... Wes Andersons Fantastic Mr. Fox, men den är väl baserad på den har väl någon förlaga som den är baserad på, tror jag.
Just det. Ja, precis.
Sen vet jag inte, sett Isle of Dogs, jag vet inte om det är en fabel eller om det bara är en animerad film.
Nej, jag tror att det finns människor där också. Ja. Men alltså sen Pixar liksom, det är väl, jag vet inte om man kan kalla det fabler heller. De släppte ju precis Turning Red, eller Röd heter den väl på svenska, som handlar om en ung tjej som kommer in i puberteten och blir en röd panda när hon känner starka känslor. Väldigt fin film,
tycker jag. Ja, den var väldigt fin.
Jag har en favorit som en serietidning som heter Black Sad, som är som gjort av en duo som heter Guarnido och Canales, som är som en noir-deckare. Och jag tror att det är att den är målad med liksom vattenfärger kanske. Den har väldigt, väldigt speciell look och är otroligt snygg. Och sen spelar den på en massvis av så här noir-troper som man kan förvänta sig. Men den är väldigt läsvärd.
Spännande, spännande. Men just när det här, om man ska gå från fabel till bara antropomorfiska inslag, då finns det ju många maskotter, inte minst i tv-spel. Och
verkligen.
Då kommer jag nästan osökt att tänka på det sjukaste jag sett i genren. Och det var ju när Sonic the Hedgehog släpptes till, jag tror det var Xbox 360, det var 2006 om jag inte missminner mig. Och då är det ju någon form utav, han hamnar ju i någon värld där han hamnar i liksom människovärlden också. Det kanske liksom, det här kanske var någon form utav föregångare till själv den här Sonic-filmen då som utspelar sig i människovärlden. Men då finns det ju någon scen där jag tror att Sonic är död i citationstecken, och så återupplivas han av en mänsklig flicka, frågetecken. Hon ser lite för ung ut för att vara kvinna, vilket gör det här ännu skummare. Då hon liksom lutar sig fram över honom och kysser honom.
You have given me so many things. Now it is my time to return the favor. I care not what happens to me, but please heed my voice. Sonic, come back to me, to us.
Det är så många frågetecken. Och en hel generation av skadade furries föddes i det ögonblicket.
Var det där och då det hände?
Ja, förmodligen. Den scenen har så otroligt mycket att stå till svars för.
Det finns ju många konstigheter med fabel. Narrativet och fabelformen, till exempel, finns det vanliga djur i fabelvärlden? Fåglar som flyger runt eller fiskar man kan fiska, eller är alla djur fabelmänniskodjur?
Ja, intressant fråga. Jag kommer att tänka på en annan sån här fabel som är lite både och det är den här BoJack Horseman. För det är ju, där är ju också djur människor, men de behåller fortfarande sina djuriska egenskaper också.
Just det.
Så det är ju lite intressant.
Ja, men om man ska se på hur fablerna har påverkat oss, liksom, ser vi på djur på ett annat sätt på grund av fabler?
Ja, men förmodligen. Och liksom hela den här antropomorfiska grejen och liksom Disney överhuvudtaget. Och sen nu då på senare tid den här furries-kulturen eller vad man ska kalla det.
Mm.
Och det kanske är den slutgiltiga slutbossen i fabeluniversumet på något sätt, jag vet inte.
Hit men inte längre.
Ja, men lite så, kanske.
Ja, furry och brony-kulturen kanske är någonting vi behöver djupdyka i någon gång. Jag vet inte om man vågar det riktigt.
Ja, jag vet inte heller det. Jag läste på Arbetet Kulturen artikel. Och nu kliver vi långt bort här från fablernas värld, känner jag. Men då ska vi se här, nu citerar jag här, jag har skrivit ner den. Det handlar då om en högerextrem mördare som heter Ben Smith. Citat, Ben Smith tillhörde likt Conill furry-kulturen. En subkultur där utövarna klär ut sig till mänskliga djur. Subkulturen har, precis som de flesta av nätets hörn, plågats av en liten skara högerextrema som förpestar tillvaron för övriga furries. Slutcitat. Så ja, det är kanske ett framtida ämne. Alt-right furrin.
Jag hoppas verkligen att furrykulturen lyckas sparka ut allt alt-right.
Men du, vi kanske har gått full circle nu. Från Art Spiegelmans mouse till alt-right furries. Från djursagor till gubbskjutare då, med andra ord. Men det om det. För det jag undrar just nu är, vad gillar du?
Som av en händelse faktiskt så gillar jag ett spel som heter Tunic, där man styr en liten räv med ett svärd och en sköld. En fabel.
Aha.
Väldigt likt ett gammalt Zelda-spel. Kanske lite som Link's Awakening remaken som gjordes nyss. Väldigt old school-igt och samtidigt väldigt, väldigt nytt. Supermysigt spel. Som det, liksom, grunden är ju förstås att utforska den här världen som Tunic utspelar sig i. Och det handlar inte bara om själva världen, utan det handlar också om att man utforskar själva spelet. För att när du startar så möts du av text som du inte kan läsa. Det är som någon slags utomjordiska runor eller någonting som allt står i. Och man fattar ingenting. Man trycker på okej och så springer man vidare. Ja, men under spelets gång så hittar man sidor utspridda över, över den här världen. Och de sidorna visar sig vara manualen till spelet. Så du läser spelet, eller du läser manualen genom spelet och lär dig på så sätt nya moves och nya sätt att uppgradera din karaktär och sådär. Och även manualen är till nästan, ja, till majoriteten i alla fall, skriven med det här påhittade språket. Så det går inte riktigt att förstå, men det finns lite bilder och sånt där som gör att man... Alltså det känns lite som när man spelade spel när man var liten och manualen var liksom det sista man tog upp, men då var allting skrivet på engelska, så man fattade inte, men man kunde liksom lista ut på något sätt tack vare bilderna hur man skulle göra saker.
Ja.
Otroligt charmigt och oldschooligt och jättebra. Ganska svårt efter ett tag, men grymt. Jag tänker att du som gillade Death's Door, du kanske också kommer gilla det här.
Ja, det låter ju dunderhärligt. Men det är lustigt att du säger det att med manualen och i gamla spel. Var det inte i Star Tropics till Nintendo 8-bitar där man behövde manualen, för där i fanns det något brev som skulle avkodas på något sätt för att typ komma vidare. Intressanta sätt att liksom bryta fjärde väggen på.
Ja, verkligen. Jag har inte spelat just det, men det var ju annars en sån här klassisk... piratkopieringsskydd. Att man liksom hade saker i manualen som man var tvungen att slå upp.
Ja, precis. Usch. Jobbigt att liksom... Det är lite som att... Med sådana här oförberedda prov nästan. Att man blir så här avbruten och... Ja, nervös och svettig.
Verkligen. Det bästa var
även om man har manualen liksom.
Ja, exakt. Men det bästa var de här... det var typ så här... pappers, jag vet inte vad man ska kalla det ens. Man snurrade på någon skiva för att få fram någon kod. Och så sades det att om man försökte kopiera de här så skulle de brinna upp.
Oj, sån här demoniskt papper.
Exakt, allt för varumärkets rätten, eller vad heter det? Upphovsrätt. Ja.
Men det är kanske sånt man ska ha istället för de här digitala mjukvarulåsen som man har haft, där man bara kan installera ett spel 3 gånger och allt vad det nu skulle kunna vara. Att man bara har ett sånt hot i manualen, att om du delar med dig av det här spelet, då kommer vi söka upp dig och alla du älskar och slå sönder deras knäskålar.
Gud, det kanske... ser dig. Det är synd att piratkopiera.
Bara något sånt old school hot.
Ja.
Det tycker jag.
Men Jimmy, vad gillar du för någonting då?
Jag gillar tv-serien Severance som man kan streama från Apple TV Plus, tror jag det heter. Och det är ju en serie som är en sci-fi. Dystopisk sci-fi-serie regisserad av Ben Stiller, som för övrigt har liksom gjort en ganska intressant karriärsbana nu på sistone, där han gör mycket mer drama och seriösa verk. Manus är skrivet av någon Dan Erickson, som jag inte riktigt har kollat upp vad han gjort tidigare. Och sen så spelas huvudrollen av Adam Scott, som kanske framförallt är känd från Parks and Recreation komediserien. Och det som är så spännande med Severance är för att konceptet är så himla bra och enkelt, att man liksom, att det känns självklart, samtidigt skulle man kanske inte komma på det själv ändå. Det handlar om ett företag där man har kommit på det bästa sättet att få balans mellan privatliv och yrkesliv, genom att helt enkelt göra ett smärre kirurgiskt ingrepp i hjärnan som gör att när du åker upp hissen till din våning så stängs din, liksom, ditt privatjag ner och ditt yrkesjag vaknar upp. Och de här två personligheterna har inget minne av den andra, så hon vet inte, jobbjaget vet inte vem privatjaget är, och privatjaget vet inte vad jobbjaget gör eller någonting. Och bara den grejen är väldigt kul, och det känns som en sån här Philip K. Dick-novell verkligen. Men och det finns många andra saker som är så superintressanta, för även när de är på jobbet så sitter de och jobbar i sån här superretro-datorer. Det ser lite ut som de här datorerna i den här Nostrum och skeppet i första Alien-filmen. Det är så här gamla datorer, och de håller på med något fult program som de inte riktigt vet vad det är de gör. De har ingen aning om vad de gör på jobbet, även när de är på jobbet. Så det är, ja, det är många spännande och absurda mysterier som pågår. Och det är dessutom med liksom en känsla för komik som är riktigt, riktigt härlig. Alltså det kan jag varmt rekommendera.
Ja, jag har varit jättesugen på serien. Jag har inte liksom lyckats göra den. Jag tycker att den påminner, eller den känns lite grann som den här sci-fi-serien med Julia Roberts. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Där just hon var, tog hand om Irak-veteraner.
Mm. Homecoming.
Exakt. Lite samma känsla på något sätt.
Ja, jag kommer inte... Alltså jag vet, jag minns att jag gillade den serien väldigt mycket. Jag får med att jag recenserade den också. Mm. Och det var väl något snarlikt där med att man lekte med minnet. Eller planterade minnet. Eller liksom plockade bort obehagliga minnen.
Mm. Mm.
För att undvika PTSD eller något liknande.
Mm.
Ja, precis. Jo, men det är absolut snarlikt.
Mm. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot den. Jag tänker att det finns många intressanta vinklar här. Möjliga vinklar liksom med arbete och identitet och, ja, och sånt där.
Mm. Det kanske kommer finnas anledningar att återbesöka den.
Ja, gärna.
Ja, nu börjar det hända grejer här hemma med ungdomar som springer omkring, och det känns som att de är trötta på att jag gör podd, så man kanske ska börja runda av.
Ja, kanske. Vi får börja göra TikToks istället. De går snabbare.
Ja,
snabbare att göra.
Det tycker jag låter som en bra idé.
Ja, om man vill se våra TikToks, vart ska man titta då?
Ingenstans. Vi gör tyvärr inte något TikTok. Vi är för gamla för sånt innehåll, tyvärr. Men vi finns ju faktiskt på Twitter och på Instagram, där vi heter @poddemapcast.
Tack så hemskt mycket för ikväll. För den här gången, kanske man ska säga.
Detsamma. Tack så mycket. Ha det gott nu.
Hej då. Kalla inte mig grabb.